Efter en paus från poddandet förra veckan är jag så sugen på att prata med Anna och Sofie. Så vi kör igång dagens avsnitt av Gravid vecka för vecka direkt. Hej Anna och Sofie, hur mår ni?
Hallå, hey Karin. Jo då, det är vi är uppe tidigt idag och poddar. Eller tidigt.
Ja, ja. Man får liksom rossla ur morgonrosslet ur halsen.
Ja, jag kände också det.
Lite så.
Jo, men det är bra.
Ja, men det är bra.
Ja, ja, ja. Men vad skönt. Mm. Alltså vad grymt avsnitt ni gjorde förra veckan. Och vad intressant det är med förlossningsrädsla ur liksom ert erfarna perspektiv, tycker jag.
Ja, ah, tycker du det? Ja, ah, men vad bra.
Vad kul, vad kul.
Var det någonting du liksom reflekterade över så, Karin?
Nej, men bara så här att liksom ni kan fördjupa det på något sätt. Och liksom man förstår att man inte är ensam. Och att det är många som liksom har rädslor och tankar och funderingar inför en förlossning liksom. Mm. Och att det finns hjälp att få. Det tycker väl jag var viktigt liksom. Ja. Att det här är någonting som liksom är prioriterat i vården. Att hjälpa kvinnor som är förlossningsrädda, så att man inte bara lämnas vind för våg. Så länge man vågar berätta om att man känner så. Om man håller tyst så är det inte så lätt. Men om man liksom berättar och man värderas på den där liksom skalan av förlossningsrädsla och hamnar högt upp, liksom, att man kan fångas upp då.
Mm.
Tycker jag är bra.
Jätteviktigt.
Och sen att det finns ett vårdprogram liksom som man följer, det är också viktigt att veta.
Ja, ja men verkligen. Mm. Och jag tänker att idag så jag menar, förra avsnittet var ju om min så här kaosförlossning som jag kallar den. Mm. Och efter det så fick ju jag sekundär förlossningsrädsla.
Ja, precis.
Men jag blev ju ändå gravid igen 3 månader efter den förlossningen. Mm. Och så ganska snabbt liksom efter den första förlossningen så stod jag ju inför en ny väntande förlossning.
Mm.
Och då fick ju jag hjälp av de här mekanismerna som ni pratade om i förra avsnittet.
Mm.
Så jag hamnade ju liksom mitt i den där liksom, jag fångades ju upp direkt på inskrivningssamtalet i stort sett på MVC när man skulle gradera då, hur rädd är du på en skala från, jag kommer inte ihåg om det var 1-5 eller 1-10, men då fick jag ju ange där och då liksom min barnmorska där, hon förstod ju direkt liksom, okej, den här kvinnan är rädd liksom.
Mm.
Och då såg ju hon till att liksom genom hela graviditeten så fick jag ett enormt stöd.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Nu bor ju jag i Stockholm och där kanske det finns här ännu mer resurser till det. Eller i alla fall specialister än vad det gör liksom överallt. Men som jag har förstått det så kan man få hjälp liksom var man än bor.
Ja, ja men alltså Aurora-verksamhet finns ju på alltså, de flesta. Jag skulle nog kanske säga nästan alla i alla fall att man har som man kan remittera till det.
Mm.
Mm. Mm.
Och ibland heter det Freja, alltså det, eller ibland heter det Victoria. De heter lite olika de här mottagningarna, så det behöver inte just vara Aurora. Så.
Mm.
Nej, nej, för jag tror inte jag heller liksom just Aurora-uttrycket. Jag tror inte det var det som liksom sades till mig heller. Så här, utan jag fick gå till ett stort sjukhus liksom. Och där fanns det en terapeut som både var terapeut och barnmorska. Mm. Som jag pratade med. Mm.
Ja, och det här ser ju jätteolika ut. En del är ju specialiserade ännu mer. En del är barnmorskor och har gått liksom en utbildning i det här med samtal. Men en del är till och med KBT-utbildade och har liksom en jättegedigen fin utbildning tillsammans med att vara barnmorska. Så en del är ju verkligen proffs på detta med
samtal. Men det var det hon var. Hon var liksom både och.
Ja, superbra. Men sen tänker jag att det här, Karin, att nu gick ju du var förlöst och sen blev du gravid igen och fångades upp liksom på inskrivningssamtalet. Och att man får liksom prata om sin förlossning, och det gör man ju redan liksom när man är förlöst på sin eftervårdskontroll hos barnmorskan ungefär 6-8 veckor efter sin förlossning. Att man får liksom, och redan när man liksom lämnar sjukhuset så får man liksom gradera sin förlossning, och sen att man blir uppföljd beroende på vad man graderar den till. Liksom. Så graderar man lågt när man lämnar sjukhuset, då skickar man liksom dig vidare ganska omgående så att du inte bara släpps liksom någonstans.
Men vet du vad? Alltså där fångades jag faktiskt inte upp. Nej. För att som jag berättade där i kaosavsnittet så kom det ju liksom en förlossningsläkare och frågade om jag ville anmäla liksom hur förlossningen hade gått till och hanteringen av mig, och jag var så här: nej, herregud, nej, allt har gått så bra. Alltså jag var liksom så chockad, jag var typ fortfarande i lite chock, och sen liksom första barnet och alltihopa, så jag Om man skulle rota fram mina sådana graderingar av min förlossning, jag lovar att jag satte inte att den var för hemsk. Alltså jag tror att jag bara liksom i någon slags så chock bara sådär, bebisen lever, jag lever, nu kör
det,
vi liksom.
Och det är ju just därför man liksom gör de här graderingarna, dels direkt i anslutning till förlossning, eller i alla fall 2 dagar efter. Och sen, som Anna sa, ute på mödravården. För då har man kanske hunnit landa lite grann på efterkontrollen.
Ja, i mitt fall hade jag tyvärr inte gjort det då. För att jag hade såna himla problem med amningen. Och var jätte, jätte ledsen och stressad över det. Och sen hade jag väldigt ont efter kejsarsnittet. Det var verkligen liksom, jag kunde ju inte gå långt efter med liksom, alltså jag kunde ju stappla mig fram, men jag kunde inte gå ut och gå på en promenad med barnet liksom i vagn, och hade väldigt ont. Så det var liksom för tidigt för mig. Jag tror att andra landar, det kanske är vanligt att man landar lite snabbare efter sin förlossning än vad jag gjorde. För mig var det liksom, ja, det tog ett tag.
Och du tänker även på efterkontrollen där liksom.
Ja, men precis. Det var för tidigt för mig för att kunna säga liksom objektivt någonting om min förlossning liksom. Men däremot så, eftersom jag blev gravid igen då, så blev det ju ett inskrivningssamtal där i vecka 5 kanske. Och då hade det ju gått 4 månader. Då hade jag hunnit landa. Då var jag redo. Att liksom förstå att jag inte mådde så bra.
När jag och Sofie pratade förra veckan, kände du liksom igen dig i det vi beskrev? Var det någonting som kändes konstigt, eller var något som du reagerade på?
Nej, alltså jag kände liksom att jag har ju ingått i den här vårdplanen liksom. Och fått det stödet som man ska, att man har följt det ganska punkt i pricka. Och sen framåt slutet så fick jag lite extra stöd, för att ju närmare vi kom till förlossningen desto mer liksom panik hade jag över vad som skulle ske. Så att det var så fantastiskt, alltså jag är så fruktansvärt tacksam för alla de här kvinnorna som hjälpte mig. Det var liksom så här, jag kan bli rörd liksom, att så här, för att jag skulle få genomgå och utföra en bra förlossning, så fick jag sånt enormt stöd. Så att jag är jättetacksam liksom. För när det började närma sig, då fick jag till och med, då ordnade den här psykologen och barnmorskan på sjukhuset att jag skulle få en rundvandring på BB. För att jag skulle kunna liksom bara gå där och känna hur det kändes och höra ljuden från en avdelning liksom och så. Och sen fick jag också träffa, vilket känns lite konstigt nu när jag säger det, varför skulle jag få göra det? Men det var väl för att hon jobbade och inte var ledig då och det kanske var semester för andra och så. Men jag fick träffa chefsläkaren liksom på BB på SÖS.
BB, som... menar du förlossningen nu? Jag tänkte att vi bara liksom så att folk, alla våra lyssnare här nu, många säger BB till förlossningen. Men det är förlossningen du menar? Du var och liksom besökte.
Ja.
Vet du skillnaden förresten, Karin, mellan BB och förlossning?
Nej, men om du sätter mig på liksom plats där, då tänker jag väl att BB kanske har någonting med eftervården att göra istället.
Ja, precis. Ja. För det är många, men det är faktiskt, jag tror det är bra att ta upp det, för det är många som blandar ihop det. Min mamma gör det exempelvis.
Jag använder BB som förlossning, absolut.
Ja, du gör det. Ja. För det är liksom stor skillnad där.
Ja. Men jag tror att liksom det där är också så här att ni är proffsiga liksom och det är värd, så då vet ni att det är en skillnad. Men jag tror att många säger BB.
Ja, när man många gör det. Ja. Många gör det.
Men då vet du vad som är rätt i alla fall, förlossningen.
Ja, precis.
Och då fick jag träffa henne och liksom de sista dagarna inför, för att jag mådde verkligen inte bra liksom. Och vi skulle garantera liksom att jag fick den hjälpen jag behövde och att min journal var så här rödkodad att jag för liksom en det var, de kodade den tydligen i olika färger på den avdelningen med hur man mådde och vilket stöd man behövde och så där. Och hon, jag tror det kanske var att det var slumpen att jag fick träffa henne, att det var bara hon som var inne och jobbade. Men hon tog sig an mig liksom och såg till att nej, men nu ska vi få ut den här bebisen innan den växer till sig och blir för stor. Och du ska inte behöva gå över tiden. Och vi gjorde någon hinsvepning och hon, nu ses vi igen om 2 dagar. Och, nej, men hon var väldigt liksom, alla var väldigt mån om att det skulle gå. Men sen byggde jag ju liksom upp mig själv, om man säger så, på andra sätt också, parallellt med att gå liksom i de här Aurora-samtalen och sådär. Det kändes nästan som att jag var lite schizofren under det här året. Man är ju inte gravid riktigt ett år, men för att jag hade så här parallella projekt som pågick för att jag skulle våga föda. Jag var ju väldigt bestämd på att jag inte ville ha kejsarsnitt igen, utan jag ville absolut föda vaginalt. Det här var liksom min revansch som skulle komma. Så jag fokuserade enormt mycket på det. Så att jag hade ju det här liksom att jag tog hand om min bebis som var jätteliten. Jag hade att jag såg till att jag liksom inte skulle bli så utelämnad igen som jag upplevde att jag var under första förlossningen. Det här med att jag liksom inte hade en närvarande barnmorska som var i rummet och så. Så då bestämde jag mig för att nej, men den här gången ska jag verkligen ha en doula och då får vi betala för det själva liksom. Så då googlade jag fram liksom en supererfaren doula som heter Ann Petrén som jobbar här i Stockholm som har liksom jobbat sedan 70-talet med hemfödslar och sjukhusfödslar och hon assisterar liksom även kejsarsnitt som doula och hon gör liksom allt, så det finns inte den här liksom du måste föda helt naturligt och utan smärtstillande för att jag ska hjälpa dig. Alltså jag kan ha någon så här fördom mot så här, ibland att det kan vara så här att allting ska liksom, du ska föda hemma utan smärtlindring och så har du massa dolor runt omkring dig och är så här helig. Men liksom Ann var väldigt öppen för när jag sa så här, jag vill ha all bedömning som bara går liksom. Jag ska bara klara det här. Och hon hade liksom inga fördomar eller någonting. Hon var extremt öppen och fin och så. Så vi hade, jag tror vi hade 3 träffar innan födseln. Och hon hade egentligen inte ens tid. Hon hade semester när jag skulle föda mitt i sommaren. Mm. Men hennes hjärta kände mycket för mig för att jag var så ledsen. Så hon tog mig ändå och var på jour mitt i semestern liksom för att kunna hjälpa mig. Mm. Och sen så där, nästa spår, det var att jag och min man bara så här, hur i helvete ska din kropp klara det här? Du har precis gått igenom en stor operation, du är gravid igen. Mm. Hur ska du orka bära barnet? Hur ska du orka föda? Vad finns det för risker att föda när du har liksom precis haft ett kejsarsnitt? Vad finns det för risker med att vara gravid när du precis haft ett kejsarsnitt? Vi visste att det fanns någon typ av så här rekommendation, vänta ett år innan du blir gravid igen efter ett kejsarsnitt. Men all expertis som jag konsulterade under den graviditeten var liksom så här, det är inga konstigheter. Din livmoder kommer inte spricka, liksom, utan din kropp har läkt och det är liksom, det kommer inte vara några problem. Och jag kände heller inga liksom, inget ont i ärret. När det väl hade läkt så kände jag liksom, och magen växer ju så successivt. Det tar ju lång tid innan den blir stor och börjar liksom spänna ordentligt och sådär. Och jag kände aldrig att det var något konstigt. Så det, men även som när jag var väldigt långt gången gravid så fick jag ju testa. Fick jag göra något ultraljud, tror jag det var, när de kollade på hur det såg ut i de olika lagren av ärret. Och tittade. Och då sa de ju också att allting ser fint ut. Så att... vi körde ju på det, men rent fysiskt var jag ju liksom slut. Och då är det ju säkert flera av er som lyssnar som vet att jag har skrivit den här gravidträningsboken, Gravidstyrka. Mm. Och det kommer ju från den här graviditeten. Att jag liksom vid typ 4 månaders graviditet, 3-4, sökte upp en personlig tränare som heter Courtney Landin som har varit med i podden här 2 gånger. Och jag startade liksom en träningsresa tillsammans där det handlade om att så här bygga upp mitt kroppssjälvförtroende inför förlossningen. För jag upplevde ju efter första förlossningen att, så här, att min kropp svek mig. Liksom. Att den gjorde inte det den skulle göra. Den klarade inte av att så här, föda det där barnet. Jag var superbesviken och jag vet att man inte ska vara det. Men liksom, det där, man kan ju inte jättemycket påverka vad liksom hjärnan sätter igång med för processer. Och för mig var det liksom att det var en stor besvikelse hur min kropp hade agerat. Jag vet inte, det kanske är vanligt bland när man har haft en jobbig förlossning att man klandrar sig själv. Liksom.
Ja, jättevanligt. Och att, ja, men speciellt när du beskriver liksom att min kropp... alltså man vet ju liksom att när man föder, då blir det liksom ett möte mellan dig och din kropp. Och det är ju någonting som du aldrig har upplevt förut. Så att heller så kan du inte veta vilka krav du ska ha på din kropp. Men du vet att din kropp kan den största delen av just födandet. Men, så det är därför många reagerar så här efteråt som du också har gjort, Karin. Att min kropp svek mig eller... min kropp lyssnade inte, eller jag lyssnade inte på min kropp, eller jag kunde inte tyda deras eller min kropps reaktioner. Och det är väldigt så här att man utgår ifrån sin kropp, vilket också är jättebra faktiskt.
På vilket sätt är det bra då, tänker du?
För att det är så olika liksom faktorer till varför det blir som det blir. I ditt fall så tyckte du att din kropp svek dig liksom, men det kan ju också ha varit så att man kör över sin kropp och inte lyssnar. Och att kroppen liksom varnar dig, den berättar för dig vad som händer men du lyssnar inte. Och du tyder reaktionerna på fel sätt eller du kanske inte tyder alls. Och så blir det en ond spiral, en negativ spiral som gör att det blir det här en viss utgångssituation. Liksom. Så att, det är väldigt viktigt det här att ta upp liksom, sina tankar till sin kropp, för vi är ju så ett med våran kropp liksom, när vi är gravida och när vi är nyförlösta och vi känner den ju enormt mycket. Men just i en födande process så kan vi bli helt vilsna och inte alls förstå vad kroppen vill säga oss liksom.
Nej, för jag hade ju känslan när jag gick in i förlossningen att jag litade så på moder jord.
Ja,
liksom.
Ja.
Och på hela den här, för jag var ju inte rädd. Och jag kände så här, det här kommer göra ont och det kommer vara liksom så här en omtumlande upplevelse. Men så länge jag litar på min kropp och följer med den och liksom är där så här, så kommer det gå bra. Men det blev ju kaos istället liksom, och då kände jag verkligen det där. Att
ja,
så här...
precis. Det gör ju liksom inte automatiskt att ditt födande blir enkelt liksom, bara för att du tror på din kropp och det här är naturligt och liksom, ja. Utan det händer ju, det blir ju en reaktion på något sätt, och det är där vi ska jobba och prata mycket om faktiskt också.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tänker jag på din första förlossning, Karin. Ur ett perspektiv utifrån. Du går in i förlossningen. Du har ingen rädsla med dig. Du säger du litar på kroppen och allt det där. Och det är fantastiskt att kunna... Alltså gå in med den inställningen. Det är jättebra. Men sen liksom det här när det kommer till att... Man hamnar i det där negativa hjulet. Nej men okej. Lång latensfas. Det händer inte saker. Det går inte framåt. Sjukvården behöver göra interventioner. Alltså redan där liksom. Och så har du din, ja, men din tanke. Hur du tror det ska vara. Eller hur du vill det ska vara. För det är många som kommer liksom. Jag vill att det ska vara så här. Ja men nu behöver vi göra så här. Exempelvis. Vi tar ett exempel. Nu behöver vi göra så här. Nu behöver vi sätta ett dropp, Karin. Nej gud, det vill jag inte ha. Men, du vet, och så ska man blanda den här medicinska kunskapen med kvinnans förväntningar. Och där kan det krocka många gånger. Det kan krocka jättemånga gånger. Och då, jag har med mig så mycket av ditt avsnitt, Karin. Jag har med mig så jättemycket av din berättelse.
Okej.
Okay. Ja, jag hade en kvinna häromdagen där vi, liksom, där vi just kom till det där statement. Nu behöver vi ha ett dropp. Vi behöver ha det liksom. Av en anledning. Men hon ville absolut inte ha ett dropp. Alltså ville, det var nej. Hon ville inte. Och då tänkte jag. Nu ska jag vara extra tydlig. Varför vi behöver ha det här droppet. Så hon verkligen får det informativa valet.
Och gud, annars, bra.
Ja men du vet. Då tänkte jag. Nu ska jag vara ännu tydligare.
För ja, ja.
Jag hörde liksom
nu ska jag hur... vara, nu ska jag, ja, nu ska jag vara som att jag hade kunnat hjälpa Karin.
Ja, men det var liksom lite samma situation som din förlossning, kan jag säga. Ja. Det var lite samma. Men jag är väl igång i en förlossning. Jag har ju jätteont, jag har ju jättemycket verkar. Det kommer hela tiden. Det liksom, ett dropp nu, nej. Panik, du vet. Men att försöka förklara, nej, men så här är det. Att du har inte egentligen så mycket verkar. Du är inte igång i en förlossning. Men vi måste hitta pauserna, vi måste få dig trygg, vi behöver ha bättre verkar med ett dropp på grund av att vi behöver liksom, det här behöver hända. Och det är inte bara för att man ska sätta dropp för att sätta dropp liksom, för jag tycker man ska vara avvaksam med dropp många gånger också och låta kroppens oxytocin göra sitt, alltså så. Men i det här läget var det liksom ett, annars så hade det blivit som det blev för dig. Och får man det där informativa valet, då får man liksom, då kan man ta ställning på ett annat sätt. Och det är ju, hon ångras ju. Vi tog det här droppet. Vi såg till att få henne trygg. Vi hanterade sammandragningarna, verkarna. Ja, 2 timmar. Fullt öppen och födde barn.
Åh, vad fantastiskt.
Alltså, ja, liksom det här. Man måste blanda den medicinska kunskapen. Att ni litar på oss. Och vi måste lita på er. Eran känsla. Alltså blanda det där till någon riktigt bra... kompott liksom. Det tror jag är viktigt.
Ja, och där tror jag också att den här podden och liksom er utgångspunkt i den här podden som är liksom lite så här, sluta googla. Lyssna på liksom information som är verifierad liksom ifrån vården och inte så här. För att jag har ju ingen personlig när jag säger att jag inte ville ha dropp, jag hade ju ingen personlig erfarenhet av dropp, utan jag hade ju bara läst hur fruktansvärt dåligt det var med dropp. Och att det är bara någonting som alla barnmorskor vill sätta in för att vården inte funkar och liksom kroppens naturliga processer slås ut av hur det är på en förlossningsavdelning för det är så stressigt och då sätter man in dropp istället och då liksom förstörs alla processer i kroppen som pågår naturliga och då slutar det med sugklocka och kejsarsnitt. Alltså det var ju det. Så när jag fick höra att vi ska sätta in dropp på dig, då tänker ju jag bara, det kommer gå åt helvete, tänker jag då. För att det är det jag har läst, liksom. Och då är jag ändå så här, journalist som är van vid att vara källkritisk och leta liksom, information från både liksom, ja, men 1177 och andra typer av liksom, så här, trovärdiga källor och läsa personers egna erfarenheter. Men när man är gravid så är det som att man är, jag var liksom lite mer av en svamp. Alltså det var som att jag sög åt mig lite för mycket av liksom de här personliga anekdoterna om dropperfarenhet. Ja. Liksom. Ja, sen är det ju så att vissa har dåliga erfarenheter av dropperfarenhet.
Ja, absolut. Också. Men kanske lite mer på fel sätt var du. Och det är ju så liksom att alltså rädslan ökar ju trots allt liksom säkerheten och att kvinnor liksom i allmänhet är mer förberedda, de är mer pålästa, de ställer liksom högre krav på vården än tidigare. Men någonstans liksom i allt det här är liksom situationen liksom att det här är, vi är väldigt utbildade och kan mycket kunskap liksom, så har vi liksom tappat bort det här grundläggande någonstans liksom. Att vi tror att mycket av en förlossning handlar om medicin och det gör den ju till stor del för att en förlossning ska kunna gå framåt och för att vi ibland ska kunna förlösa en kvinna, men någonstans så måste vi också ha basen, alltså det grundläggande, den viktiga basfaktan, hur kvinnan och vad som händer i kroppen när man föder. Så men det är ju många som du säger, Karin, man googlar, man letar fakta, man spånar på liksom tidigare förlösta kvinnor som har sagt liksom att man använder inte dropp liksom, eller säger de det så neka och det är jättevanligt. Men
vet du vad jag känner nu? Jag vill ha ett helt avsnitt sen med alla olika interventioner som kan hända. Alltså alla olika så här bedövningsmedel man kan få, allting liksom, vad det finns för olika smärtstillande, alltså allt möjligt sådär. Det skulle vara så himla intressant att höra så här, ert perspektiv på så här, ja men om man får en pudendusblockad som inte är så poppis längre men som jag bevisligen hade, vad innebär det? Vilka fördelar har det? Vilka liksom komplikationer kan det ge? Vore inte det kul?
Absolut.
Jättekul.
Ja, bra. Så gör vi ett sånt avsnitt framöver. Ja.
Och en pudendus, Karin, en pudendus, den växer. Den är jättebra. Den används jättemycket.
Jaha. Ja. För jag älskade det.
Ja, den är fantastisk.
Nej, men vad kul. Ja. Så för det var min mammas tips.
Jaha.
För det var tydligen stort på 80-talet.
Ja, precis.
Jag vet ju att det här med dropp är en rätt så känslig fråga. Just det där du googlar och när man läser och man läser liksom på olika forum, barnmorska, aktuellt och intressant och lite sådär, vi har ju olika forum. Och det jag personligen, nu pratar jag personligen, kan tycka att ja, vi sätter för mycket oxytocindropp ut i förlossningsvården. Det gör vi. Jag tror att jag läste någonstans att vi minst 50% av alla förlossningar så är ett oxytocindropp. Och där man säger att det är en värksvaghet. Och det där diskuteras också jättemycket om just värksvaghet. Men det får vi ta i ett annat avsnitt där vi diskuterar kring det, tycker jag.
Ja, men verkligen.
Men, och det är för att vi går efter något som heter active management. Alltså att vi går efter någonting. Och det här är en tabell eller tidsaxel som man tog fram redan på 90-talet. och det jobbar man efter fortfarande, att man liksom typ ska öppna sig 1 centimeter i timman, och går det långsammare så sätter man det där droppet. Lite det finns fortfarande kvar. Och jag tänker så här att, som vi har pratat på förut, kroppens egen oxytocin, det tas ju upp cerebralt, alltså i hjärnan. Det är din upplevelse av trygghet, för oxytocinet ger både liksom att det sätter igång verkarna, liksom det är verkstimulerande samtidigt som det är smärtlindrande, och vårt trygghet må bra hormon. Så. Och då är det liksom, och sen så man kan vara upp och gå, röra på sig, ändra ställningar, få den där tryggheten. Alltså jag tycker ibland att man liksom kan försöka lite till med det innan man liksom drar på det här droppet så. Och det här vet jag att WHO exempelvis förespråkar jättemycket. Att låt kvinnan vara rörlig, gå omkring istället, använda olika ställningar. Och att det kanske liksom är lite mer effektivt än just oxytocindroppet där och då. Men då är det förutsättning att vi har en förlossning som man kan göra så att vi inte har några andra faktorer som gör att nej, men den här kvinnan behöver liksom få föda sitt barn i relativt snar tid här. Vi behöver på något sätt. Alltså det är så mycket pusselbitar som måste gå ihop för att det ska bli bra. Så det är så svårt att säga när man står utifrån, när man inte har varit där just i den situationen där och då. Ja, det finns massa att prata om kring det här.
Ja, men liksom. Det blir bra. Absolut. Det kommer vi att göra, känner jag.
Ja.
Men om vi ska backa bandet lite till min förberedelse under min sekundära förlossningsrädsla, så var ju inne på det där att jag började träna, och det var ju en superstor del av min liksom då uppbyggnad för att våga lita på kroppen igen, att känna, ta bort det där liksom att den svek mig och gjorde inte som den skulle liksom. Och då var det så himla fint att hitta någon som liksom tog det på allvar, alltså den här tränaren då, Courtney, hon gick liksom in för fullt. Vi hade liksom förlossningsförberedande, mental träning liksom, som var bland ihopkopplat med det fysiska, och det handlade mycket om att så här, stärka min kropp så att jag skulle orka och klara. Och hon var så här, ja, men att förbereda sig inför förlossning är som att förbereda sig inför ett maraton, och jag liksom kickade igång på det där, jag gillade det blev liksom så tydligt. För samtidigt som jag hade panik och satt och grät hos liksom terapeuten och bara så här, hur ska jag få ut det här barnet, jag förstår inte ens hur det ska gå liksom, samtidigt så var jag så här kick-ass Jane på gymmet som var superfokuserad och liksom bara blev starkare och starkare, och det var så skönt att få lov att vara båda de två grejerna, den superfokuserade som bara så här, min kropp ska vara redo, och den sårbara ledsna som var så här, min hjärna är inte redo liksom, hur ska jag klara det här, att visualisera att jag ska klara av att föda ut ett barn liksom. Och ge mig in i det. Och de här två grejerna, de liksom gick hand i hand och stöttade mig på något sätt. Och sen tryggheten i att jag visste att jag hade en doula, så jag skulle inte bli lämnad ensam. För det var min liksom, det var en jättestor rädsla hos mig att bli lämnad ensam igen liksom. Så jag säkrade upp på bara liksom på alla sätt som gick för att den här förlossningen skulle gå, för att jag vägrade att behöva känna mig likadan igen som jag gjorde liksom. Jag fick en sån dålig start på föräldraskapet, och jag hade så lågt självförtroende, och jag hade liksom den här bilden av mig själv som en sån här liksom flower power hippie mamma som var så här, jag har min bebis på min höft och jag klarar av vad som helst, jag är en leoninna typ, den liksom känslan hade jag. Och så gick det inte att föda och det gick inte att amma, och liksom jag var typ lite rädd. Jag höll mig inne mycket och jag ville inte liksom utsätta mig och bebisen för så här främmande situationer, och jag var inte den som liksom tog bebisen i en sjal och gick ut och käka middag eller, ja men ni vet, alltså jag
förstår.
Jag var skadeskjuten liksom. Och då blev det så viktigt för mig att se till att nästa förlossning inte skulle bli samma sak. Och vi ska inte dra min förlossningshistoria nu, men jag måste ju bara säga innan vi liksom avrundar det här samtalet att jag fick ju min revanschförlossning.
Ja. Du fick det. Det
du fick ju verkligen det. Ja. Och när du liksom beskriver det här att du tog tag i det här själv. Liksom, att, vad behöver jag för att få en revanschförlossning? Vad missade jag i min förra förlossning? Och det, på något sätt så är det ju också så här. Det är ju såklart tråkigt, eller tråkigt, men att man ska behöva liksom leta svaren själv, man ska man behöva ha en doula med sig, ska man behöva liksom lägga ner massa timmar hos en PT för att liksom, men någonstans är det ju också ett sätt för dig att liksom som kvinna liksom, man går i terapi, men det här var ju också din terapi liksom, för att förbereda dig för någonting som du som din kropp ska utföra liksom. Det är ju din kropp det handlar om. Och när jag läste din bok, eran bok, så kände jag ju bara att herregud, den här kvinnan måste jag bara prata med liksom. Så att jag förstår ju dig till fullo liksom. Man vill ju liksom skapa alla, man vill ju ge liksom kroppen verktygen för att fixa det här liksom. Oavsett vad det är man ska utföra för någonting. Är det ett maraton liksom? Är det en förlossning? Är det liksom någonting annat, så vill man ju vara så förberedd som möjligt. Men den här vägen ser ju jätteolika ut.
Ja, och samtidigt alltså, så vill ju inte jag påstå att man måste förbereda sig lika mycket som jag är. Så alla liksom... Alla liksom första gångs föderskor som lyssnar på oss nu, att de inte tror att så här, man måste gå till en PT och man måste gå i terapisamtal och förbereda sig på det där sättet. Utan det funkar ju verkligen att föda utan förberedelser också. Men för mig var det här liksom det som behövdes för att jag skulle kunna föda tryggt och må bra. Eller ja, det gjorde jag ju inte inför förlossningen, men jag lyckades ju föda, så jag mådde ju bra efteråt liksom. Men bara det att det är ju inte det som krävs liksom, minimum, att man gör alla de här parallella spåren. Bara så att man liksom kan känna sig trygg med det också.
Sen vet ju vi att vi skulle ju jättegärna vilja ha möjligheten att alla förstföderskor får en profylaxkurs i Föd utan rädsla till exempel. Att man får de här verktygen med en... Med liksom att stärka kvinnokroppen i graviditeten, stärka den efter förlossningen för att liksom minska komplikationer när man blir äldre och minska liksom belastningen på sjukvården och så vidare. Det är ju sådana verktyg som behövs, liksom, men där ligger vi ju så långt bak tyvärr. Men vi vet ju, och vi skulle så gärna vilja att alla hade en Courtney, liksom, att alla hade en profylaxkurs i bagaget. Liksom. Så att...
Men det där är lite lustigt, så här, när kunskap har liksom funnits men försvunnit. Jag vet att jag letade igenom så här, en gammal mapp som mamma hade med samlat mina så här, papper från BB och från tiden hon var gravid och tiden efter och sådär. Och då hade ju de fått en träningsbroschyr med jättebra övningar. Så att det verkar ju som på 80-talet så var det här superutbrett att man absolut skulle träna. Och sen, det här är ju mitt tredje barn. Och jag har ju varit inskriven flera gånger utöver det på MVC. Och jag har ju inte fått några träningsrekommendationer överhuvudtaget. Så att det är ju konstigt eller synd att så här gammal kunskap har liksom fallit i glömska om hur viktigt det är med träning under graviditeten.
Ja, men det här ser väldigt olika ut. Och det är lite tråkigt att du inte har fått den kunskapen. För vi har fått en del lyssnare. Ja, det är många som har skrivit in och sagt liksom att nej, men gud, jag har fått jättebra råd om motion och liksom träning i min graviditet. Och, jättebra.
Det är jättebra.
Så att det här ser ju väldigt olika ut tyvärr. Men kunskap och information om träning, det ska man liksom få med sig i sin graviditet. Men såklart, det är ju olika råd. Men du, en helt annan fråga. Hur mår du egentligen den här veckan?
Jo, men gud. Alltså jag mår så bra. Och det är så liksom viktigt att kunna bevisa liksom de här stora kontrasterna. Hur det kan vara i en graviditet. Att man kan liksom vara utslagen och illamående och må skit första delen. Och sen kan man så här... känna sig fysiskt stark och liksom som vanligt nästan. Mm. Och ja, men att det går att vända liksom en graviditet som börjar dåligt. Det kan ju vara skönt att veta. Sen är det ju så att vissa mår dåligt hela graviditeten. Och det får man inte glömma. Men det är ju ofta så att man kallar liksom andra trimestern för den här härliga, fina delen av graviditeten.
Ja, nej, men jag såg ju den här härliga lilla magen, eller lilla, nu växer den ju på sig, som du skrev i tränings, du tog en bild på det på gymmet, såg jag.
Ja, men precis.
Underbart.
Det är Courtney och jag, vårt träningskonto, där vi postar lite allt möjligt.
Men Karin, har ni haft middagen än, eller?
Du menar namnmiddagen?
Ja. Oh.
Jajamän, den har vi haft. Men vet du vad, jag håller det lite hemligt än så länge vad det är, om det är en pojke eller flicka i magen. För att jag har inte berättat det för alla mina vänner än, och inte familj heller. Så att nej, ni får allt vänta lite till innan ni får veta. Hoppas det känns okej.
Och sen håller du också på att skriva en uppföljare för de lyssnare som inte vet det. Ska vi säga det igen kanske?
Ja, men det är ju lite kul. Alltså, det är ju uppföljaren till Gravidstyrka då. Min och Courtneys träningsbok för gravida. Och då kommer det uppföljaren Mammastyrka. Och den kommer ut precis efter att jag har fött. Så det känns liksom väldigt kul att jag får användning för boken så fort jag har fött bebisen. Så den håller vi på att jobba med för fullt. Och deadline för manus är nu 1 november. Så att det är ju jättespännande.
Åh, vad bra. Oj, vad roligt.
Ja. Och där har vi fått vara med lite grann också. På ett litet hörn.
Ja, inte så litet hörn. Det är ju superkul att ni är med och ger tips om vad som händer i kroppen när man föder barn. Och det är vi jättetacksamma för.
Mm. Ja. Mm.
Men hörni, vi hinner inte med så mycket mer i dagens avsnitt. Men alltså, jag ser så fram emot de kommande avsnitten. Jag lägger in en beställning på att få veta vad det finns för smärtlindring att få under en förlossning. Vilka typer av olika interventioner som kan hända. Vad som är liksom bra och dåligt med dem och sådär. Ett sånt avsnitt ser jag verkligen fram emot. Och sen ett specialavsnitt med då föda utan rädsla, som ni är båda är experter på.
Och sen så ska vi höra om din superbra förlossning också. Får vi se om det blir nästa avsnitt eller avsnittet efter.
Ja, vi får se. Vi får väl prata ihop oss inför vad som känns mest angeläget. Ni som lyssnar på oss varje vecka, ni missar ju ingenting av det här. Glöm inte att prenumerera på podden, för då får ni ju veta, det plingar till så fort det har kommit ett nytt avsnitt. Så håll jättegärna utkik efter det. Tills dess så säger vi ha en fin vecka och tack för att ni har lyssnat på Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson och med mig Karin Bylov-Orje. Och producent var som vanligt Alma Shapiro. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.